Ja, hej och välkomna tillbaka till Placera TV. Kul att vara här och ännu roligare är att vi har med oss Jon Hyltner från Enter Fonder. Mm. Tjena.
Tjena.
Hur är läget?
Bra.
Ja. Du, det händer grejer på Enter och det händer grejer för dig. Berätta.
Ja, vi har haft en kollega som har valt att gå till en större bank. Mm. Det är alltid tråkigt när goda vänner och kollegor slutar. Ja. Men för min del innebär att jag får förvalta Enter småbolagsfond från och med 1 september. Så jag har varit igång nu en hel månad.
Du har kört Sverigefonden där du har lite bredare mandat vad gäller storlek och sånt där.
Precis. Jag körde Sverige Pro, ett av våra Sverigemandat tidigare där. Stort och smått.
Så nu får du ägna åt lite mera. Och jag vet att ni har ju varit väldigt mycket stockpicking och lite speciella bolag och inte försökt följa index allt för mycket.
Helt riktigt. Alls, ja. Nej, vi och det gäller väl alla mandaten. Vi har ganska långsiktigt fokus på era investeringar. Tänker inte på index alls. Utan försöker hitta bra bolag som kan växa vinsten bra. Och inte allt för dyra.
Och det är väl passande då att vi pratar lite extra om småbolag idag?
Ja.
Ja. Och tittar man på småbolagsaktier, eller småbolagsindex rätt sagt, mot stora och medelstora bolag så har ju sett över lång tid så har det varit en fullständigt outstanding performance jämfört med större bolag. Mm. Vissa dippar, finanskrisen till exempel. Mm. Men nu har vi sett det liksom gått väldigt bra sista tiden. Kanske lite snävare gap mot stora bolag just den här slutfasen här av sommaren och början av hösten. Mm. Dina tankar kring varför är småbolagsaktier så mycket bättre?
Ja, det är lite roligt. Jag har läst en hel del studier som görs på det här akademiskt där man försöker förklara. För det stör ju akademin att det här är de ser som en ineffektiv prissättning. Mm. En anomali som inte borde finnas där. Men jag tror att det är så enkelt att små bolag har lättare att växa vinsten snabbt. Och slår man ihop de här grupperna av små, mellanstora och stora bolag så växer vinsten mycket snabbare för de mindre bolagen. Och har man då ett långsiktigt perspektiv då, för på lång sikt så det är det vinsterna som styr hur en aktie går. Och det gäller ju hela börsen. Då växer de mindre små bättre, då kommer aktiekurserna också gå bättre. Mm. Och ser man på hur utvecklingen varit, det är inte bara i Sverige utan det är ju globalt. Det som är lite intressant är ju ändå att i USA så har kanske stora bolag faktiskt gått lite bättre på sistone. Men då har ju de också haft några som har växt.
Enormt, det är få bolag, fangbolag och så vidare. Mm. Jag tänker också att det kan ha att göra med ägarbilden också. Att du har i många småbolag eller mindre bolag lite starkare ägare, lite mer aktiva ägare som är med och varit med och byggt upp bolaget och förvaltar det.
Det tror jag också, men återigen, den ägarbilden gör att vinstutvecklingen är bättre i de bolagen. Och här tror jag att det finns en tydlig, vad som man kallar det, stordriftsnackdel. Mm. Ju större bolagen blir, desto mer overheads får du. Och så fort du skapar ett nytt managementled, då ska det vara ytterligare en chef som kontrollerar det managementledet. Mm. Och så blir det till slut väldigt mycket folk som blir byråkrater men inte riktigt är aktiva i affären. Och det är de stora bolagen som har lyckats bra, i de som klarat att hålla sig borta från det, som Hexagon och Atlas som gör sitt bästa för att decentralisera, låt besluten tas ner i affären. Men det kommer ju jättenaturligt för de mindre bolagen, för det finns inget behov att bygga de här staberna. Nej. Och det tror jag är jätteviktigt. Och sen såklart en bra ägare som verkligen lever med sina innehav ger ju bättre odds för att man tar rätt affärsbeslut.
Vi ska titta på ett par sådana bolag sen. Jag tänkte nämnde att det har varit lite turbulent här under sen sommaren, början av hösten. Vi såg att gapet mellan små och stora bolag minskade lite grann. Sen har det ökat lite grann. Jag misstänker att det har att göra mycket med fastigheter som en stor del av småbolag. För där såg vi en ganska tydlig rörelse mot till exempel bank när det blev lite ränteoro och såna grejer.
Du tänker här i början på september?
Precis, under september. Ja, för fastigheter är en stor del av småbolagsindex. Så sa du 20%?
Ja, men nu ligger det på 20% ungefär. Ja, det var en jätterörelse. Jag tror som mest var ju spreaden mellan banksektorn och fastighetssektorn 20%.
Just det.
På någon vecka. Ja. Och då var det på en liten höjning av ränteförväntningarna.
Vi ska prata om ett fastighetsbolag. Min tanke när jag ser en sån rörelse, vi har pratat om det här också, det är att hur mycket aktiva pengar är som styr en sån rörelse. För man har ju hört att passiva fonder har ökat. I USA är det till och med större nu än aktiva. Att det är liksom den typen av flöde. För jag tror inte jag har pratat med någon förvaltare som aktivt sålde av fastighetsaktier under den här perioden.
Nej, bra fråga.
Jag vet inte hur ni gjorde.
Det kan ju inte varit att det var något index som omviktades då som skapade det. Utan det måste ju ha varit aktiva pengar som handlar på att... Ja, nu går räntan upp. Vad gynnas av det? Ja, bank gynnas. Vad missgynnas av fastigheter?
Ja. Och så blir det en snabb trade. Jag vet att ni gillar fastigheter. Du tror fortfarande att fastigheter kan gå bra?
Jag gillar bolag som är, i grunden är rätt stabila men kan växa vinsten rätt fort trots allt. Så då passar ju fastigheter väldigt bra in där.
Och vi kommer ha låg ränta länge. Och skuldsättningen, enligt min bedömning, har ju säkert med räntan att göra givetvis, har ju kommit ner. Generellt som ett aggregat.
Där jag kanske skiljer mig från vissa generalister när det gäller fastigheter. Jag har inte gjort någon studie som kan bekräfta det. Men min känsla är att många ser fastigheter som ett tillgångsplay. Att du har ditt net asset value och så ska du ha en viss premie eller rabatt mot det. Och det handlar väldigt mycket hur de här tillgångarna värderas, alltså yielden. Mm. Det är det som styr avkastningen på aktierna. Och jag tycker ju att många fastigheter har varit jätteduktiga på att hela tiden driva sina vinster genom att de har sina hyresintäkter, de är effektiva i sin förvaltning och så får de bra kassaflöden. Sen belånar ju de kassaflödena och investerar i nya fastigheter eller nya projekt. Så driver du vinsten i bolagen år ut och år in väldigt förutsägbart. Sen har vi såklart fått hjälp av att värdena har ju gått upp på hela marknaden. Det har ju varit en väldigt gynnsam period. Men det beror mycket och också mycket på att många bolag har varit duktiga på att hantera sin verksamhet och växa vinster och kassaflöden.
Vi ska titta på en aktie som har gått väldigt bra och det är där har vi den, Wihlborgs. Det här är kursutveckling över ett år. Precis som fastighetsindex har den gått väldigt bra.
Ja.
Det jag gillar med Wihlborgs, jag har ju en viss förkärlek för de här bolag, inte bara för Skåne, men för bolag som har en ganska stark regional anknytning. Mm. Jag tänker platser, jag tänker Diös och så vidare. Och Wihlborgs är ju sånt fall. Mycket Skåne, även Köpenhamn nu. Vad är det du gillar med vad Ulrika Hallengren gör med Wihlborgs?
Nej, men bolaget har en historik av att dels i princip haft positiv nettouthyrning i princip varje år, varje kvartal, med väldigt få undantag. Och det har de lyckats använda till att växa vinst och utdelning varje år. Och i snitt så är det dubbelsiffrig vinsttillväxt om man ser på cash earnings som är det mest relevant att mäta, tycker jag. Och det har man gjort i en marknad där man inte haft samma hjälp av hyresökningar som man kanske har haft i Stockholm. För Malmöregionen så där det finns ganska mycket mark tillgänglig, så det är lättare att kunna bygga. Så utbud och efterfrågan pareras lite bättre, vilket gör att hyrorna inte gått upp på samma sätt. Men trots det så har man kunnat leverera den här fantastiska utvecklingen. Och jag ser ingenting som egentligen pekar på att de inte kan upprepa det igen.
Nej.
Så det är det jag gillar främst. Sen så tror jag också att är man etta på sin region så är det lättare att se till att man har koll på de fastigheter som finns. Mm. Man har, om något bolag eller någon kund expanderar och behöver större lokaler, då är det mycket lättare för en stor aktör. Ja, men ni kan flytta från den här lokalen. Och så har vi den här fastigheten där det är för 200 pers till. Mm. Så löser man det och hjälper sina kunder. Och samtidigt så har man en annan hyresgäst som kan flytta in i den tomma lokalen.
Ja.
Så jag tror, är man störst på i en region så är det mycket lättare att hantera den biten. Och det är det viktigaste för fastighetsbolagen.
Finns det någon risk att nu har vi haft en period där hyresintäkterna för sektorn har gått. Det har varit fantastiskt. Förvaltningsresultatet kraftigt upp, tvåsiffrigt. Ja. Hyresintäkterna upp, tvåsiffrigt i snitt. Mm. Att jämförelsetalen börjar bli lite väl tuffa nu för det går så fruktansvärt bra för den här sektorn.
Ja visst.
Men det kanske ligger i prognoserna, jag vet inte.
Jag tycker inte prognoserna i sig ser aggressiva ut på fastigheter generellt. Så det är inte så orolig för. Sen är det också en tröghet i systemet i och med att man tar Wihlborgs exempel så tror jag att deras snitthyra eller snittkontrakt är på knappt 4 år.
Yeah.
Och då har man antagligen KPI-justering och sen så omförhandlar man hyran.
Yeah.
Så det gör att alla fastighetsbolag har ju en liknande struktur mer eller mindre. Mm. Så det blir en trögrörlighet på hur hyrorna rör sig.
Yeah.
Men successivt så kan man ju komma framförallt i vissa Stockholmsområden där hyrorna har sett väldigt toppiga ut, så kan det bli en svår situation.
Vi ska prata mer om småbolag. Innan vi gör det tänkte jag bara kort värderingsmässigt. Småbolagsaktier har ju generellt sett haft en högre värdering. Ja. Nu kanske gapet har kommit ner lite grann, men det är fortfarande högre värdering. Men igen, då kommer vi tillbaka till vinsttillväxten. Det är väl det har att göra med.
Ja,
och ska ha en premie.
Jag tycker det ska ha en premie. Mm. Sen är det ju alltid svårt när man slår ihop ett index. Mm. Det är så otroligt många bolag. Så det har ju bolag som är helt överprissatta och en del otroligt billiga bolag. Men ser man på aggregatet så ändå, jag ser ingen oro i småbolagssegmentet på grund av det.
Okay. Annars då, om man tittar på småbolag utifrån nuvarande marknad, vi är inne i en period där det finns en stor konjunkturoro. Vi har sett ISM och PMI-siffror kommit in både från Europa och USA som har varit klart lägre än tidigare. Och då är det många som säger att en sån här marknad så vill man ha mer likvida tillgångar. Ja. Man rör sig från smått till stort och likvida tillgångar generellt. Mm. Hur kan det här komma att påverka småbolag?
Flöden påverkar ju småbolag såklart. Det påverkar ju aktier generellt. Och det har väl varit ett visst utflöde för aktier som tillgångslag under en period. När det är stökigt så blir det ju det.
Ja.
Det får man hantera när det sker, men det är klart att det kan ju sätta press på kurserna.
Men hur tänker ni i det här läget när det är så här? Är det så att nu går vi över mot lite större småbolag, eller lite mer defensiva, eller fortfarande stockpicking oavsett vilken sektor det är? Bara är rätt bolag med rätt förutsättningar?
Ja, så är det. Och vi har ju grundperspektivet är 3-5 år på investeringarna. Ja. Hur flödena till aktier generellt rör sig, det är för mig för svårt att ha någon åsikt om. Så det planerar jag inte för. Men däremot så följer vinsterna ur vinstutvecklingen väldigt noga.
Just det.
Så det kan ju göra att ser det sämre ut för cykliska bolag så kommer det vara lite mindre cykliska innehav.
Okay.
Men det är det fina med en småbolagsfond, att det finns ju så otroligt många bolag att välja mellan. Så man kan köpa...
Hur många innehav har ni ungefär i småbolagsfonden?
Det är 36.
35-36.
Ja. Vi har sagt att vi ska ligga mellan 35 och 40.
Just det. Och då har ni hyggligt bra koll. Och det är hanterbart. Det är inte för många så att det blir... Då blir det verkligen aktiv.
Ja, men det tycker jag.
Kort bara, tanken inför Q3. Jag nämnde ju den här konjunkturoron. Jag har sett lite vinstvarningar från Bulten. Och människor verkar räkna med att det blir svagt.
Ja. Det enkla svaret är väl att prognoserna antagligen ligger för högt. Det svåra svaret är ju vad är det som vi på investerarsidan räknar med. För det är ju en klassiker på att om man inte har på säljsidan någon som lägger prognoserna, om man inte har någon riktig anledning till varför marginalen ska ner, så räknar man med att den ska gå upp.
Just det. Så ser väl den färre ut så för nästa år i varje fall.
Jag tror det ser ut så varje år att 90% av bolagen ska ha en högre marginal året som kommer. Och så blir det ju aldrig. Och så ser man de här fiskkroksgraferna. Och det kommer att upprepas. Men nu är det väl kanske risk att...
Det känns ju som alla räknar med att prognosens estimaten ska komma ner.
Ja. Samtidigt om man ser när man pratar storbolagssegmentet där finns det ju mer investerare som kanske positionerar sig rent sentimentsmässigt. Man tänker att även om vinsterna ska ner för bolagen så någonstans här ser vi att PMI bottnar ur. Och då kommer aktiemarknaden gå före.
Ja.
Och det finns ju risk att man går fel då bara för att,
just det.
För att bolagen nu också bekräftar att det ser sämre ut. Så kanske det är bättre tider. Att man börjar närma sig botten. Och då kan ju...
Just det, och det verkar, jag tycker det känns som när de förvaltare och analytiker pratar med att det känns fortfarande som de flesta räknar med att det blir en ganska kort nedgång. Många börjar räkna med att andra halvåret 2020 så kommer det börja ta fart igen.
Ja.
Lite grann. Så det blir spännande att se.
Det blir jättespännande att se.
Får se vad bolagen säger, men det är väl inte helt orealistiskt att bolagen drar ner lite grann på sin uttalande misstänker jag.
Men de här korta den här korta perspektivet, jag tycker det är jättesvårt. Mm. Så jag försöker verkligen hålla mig till att de här bolagen tror jag på lång sikt. Och sen får man modifiera portföljen lite efter hur de faktiskt levererar.
Vi ska prata om ett par bolag också. Och det ena är ju ett klassiskt defensivt case skulle jag påstå. Och anledningen till att jag ville prata om det här, det är ju för att Carnegie hade ju sitt småbolagsseminarium här var i början av september. Jag kommer inte riktigt, eller slutet av augusti. I varje fall, någonstans
där. Tror jag.
Ja. Mm. Och då träffade jag en av instmäklarna på Carnegie som berättade att det bolaget som flest ville ha en one-on-one med, det var Århus Karlshamn. Mm. Och det var framförallt utlänningar som ville ha one-on-one. Mm. Jag tycker, om man tittar på ägarlistan så har vi ju, ja det är ju givetvis Melker Körling som äger bolaget. Men sen har du Alecta, Robur, Wiener, SCB och så är ni med på en skrattare också. Men det jag tror är intressant är att jag tror det var väldigt länge sedan någon ville komma hit och prata, Århus Karlshamn. Och tittar man på kursen så har ju den gått i år. Mm. Eller inte minst, nu ser vi det här defensiva spelet. Ja. Vi hade ju, såg tidigare gått. Det här är ju en jätteintressant aktie. Och, men om vi börjar, varför, vet du varför utlänningarna är så betuttade i det här caset?
Jag tror det är en kombination av... Det är något defensivt som växer. Mm. De har ändå levererat 10% EBIT i snitt sedan 2010. Ja. Någonting. Och utan några större variationer. Så den förutsägbarheten är kanske än mer populärt utomlands. Ja. Men så har de kanske inte snappat upp det, trots allt. Mm. Men de har levererat det. Samtidigt nu, så det senaste, de lanserar ju Echo Planet. Som är... fetter som går in till växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter.
Och då är det Beyond Meat.
Beyond Meat och hela den hypen kommer ju med. Mm. Och nu är det kanske 2% av deras verksamhet, så det är ju pyttelite. Men det är klart att det går att måla upp en bild över hur stort det kan bli.
Och ser man på värderingen så har den ju verkligen dragit iväg, minst sagt. Ja. Det är höga multiplar idag.
Det är det.
Och vi vet att utlänningar är kanske lite fördomsfull, men de bryr sig inte riktigt lika mycket, min känsla, för vad multiplen är så länge tillväxten finns där och är förutsägbar.
De har ju, utlänningar har ju älskat Assa i alla år till exempel, och det är av det samma skäl egentligen, att det har tuggat på med en 10% någonting vinsttillväxt år ut år in, och är relativt konjunkturokänsligt också.
Och så, det är som bra lönsamhet, hyggligt stabilt. Det här är ju bara ett par år, men drar man ut den så blir det väl ännu mer stabilt, misstänker jag. Jag tror jag kollade på Factset, så förväntas en vinsttillväxt i år på 14-15%.
Ja, det låter rimligt. För de har haft ganska bra momentum nu på kort sikt också, av lite olika anledningar.
Sen, det är lite råvarupriser. De är beroende av palmolja och vad är det mer, kakaopriser och sådana grejer som går upp och ner.
Precis. Ja. Det där kakaosmöret ska gärna ligga precis där det är nu på 6 500.
Då är det perfekt. Liksom, eller?
Ja, för då är det är lite för dyrt, så då kan det substitut bli attraktivt. Däremot skulle det vara ännu dyrare, så är det tydligen jobbigt för industrin.
Okay.
Så då kanske de drar ner på kostnader generellt. Det verkar ligga i sweet spot för dem just nu.
Vad säger ni då? Ni äger ju som sagt en del av det här i Sverigefonden.
Ja, de här finns i de stora mandaten. Min kollega Sten som förvaltar dem, han har ägt AK i över 10 år, tror jag.
Ja.
Och det har varit en jättebra utveckling. Den finns inte i småbolagsfonden. Den är ju rätt stor, så det är ju... Fortsätter den här takten så är den snart inte kvar i index.
Mm.
Men jag överväger den. Det är ju värderingen och att den har gått så bra som tar emot.
Men bra grejer brukar fortsätta gå bra.
Så är det. Så det är mycket möjligt att det blir en position framgent.
Men ni gillar caset, grundcaset?
Jag gillar precis allting förutom värderingen i det här.
Yeah. De har ju kapitalmarknadsstart, tror jag, i november.
November,
den får man gå på.
Det
jag vet inte om det har sagt någonting inför den, om det ska komma något nytt. Jag har inte hört någonting, men det får du ta reda på.
Mm.
Du, en annat case som är, vi kan nästan börja med en kursgraf, det är Lifco. Den har ju också haft ett bra år, men vi ser att den har, till skillnad då mot kanske AIK, den har ju faktiskt tagit stryk sen Jag vet inte, de kom med en Q2-rapport som var helt okej. Okay. Mm. Lite lägre organisk tillväxt om jag minns rätt jämfört med vad de har haft historiskt. Men det var hårfint. Vad tror du är som har gjort den här rörelsen?
Det är jättesvårt
att säga. Den har ju gått bra innan.
Den har ju gått innan. Jag tror inte det har så mycket med hur de har levererat. För det har ändå varit bra leverans. Så jag tror vi på... om det
Och lönsamheten har ju...
Lönsamheten och marginalerna går upp. De levererar jättefint. Jag tror inte att det är det utan... Snarare kanske en viss... En del högmultipelbolag har ju haft lite svårt sen i somras.
Yeah.
Och det är en hel del vinnaraktier också så har också haft lite svårt. Det hänger ju ofta ihop i
Precis.
För sig.
Ja.
Så jag tror det är mer en sån nivå. Men vad jag kommer ihåg med Lifco så varje gång det har lite sämre perioder... kommer multipeln ner någonstans och de fortsätter leverera så då blir det rekyl upp.
Och tittar man på det, jag tror marknaden räknar med en vinsttillväxt på 30% kanske och då är det förvärv givetvis mer det här, men det man kan, jag gillar mer om du får rätta mig om jag fel, det är att ja, de gör förvärv hela tiden eller inte hela tiden men regelbundet i varje fall. Men det är ganska små förvärv som får ganska liten uppmärksamhet när det väl görs. Mm. Men aggregerat så blir det faktiskt en väldigt bra tillväxtresa utifrån det de gör.
Ja.
Och det är mindre risk, misstänker jag, istället för att slå på de stora bolagen.
Ja, jag håller med. Och de gör ju väldigt likartat som Indutrade och Adtech och Lagerkrans med flera gör. Att det är små förvärv, varje förvärv ger någon procent. Men sen så har de gjort 15 förvärv och då är det helt plötsligt 10% på topline. Skillnaden med Lifco jämfört med de andra är att i Lifcos fall så kan man verkligen se att bolagen de köper blir bättre.
Ja.
De har ju, deras marginaler har stadigt gått upp. Där tror jag Lifco är lite unika.
De har en fungerande modell. Som...
Ja, men de går in och rör om rätt mycket när de, i grytan när de väl köper ett bolag. Ja. De uppmuntrar bolagen att verkligen vara aggressiva på prishöjningar. Vilket om man får igenom dem är ju det bästa sättet att driva vinst. Sen har de lite andra KPI:er de jobbar med som bolagen måste följa. Mm. Som ser till att man inte köper på sig lager. Utan att man är effektiv och får därmed väldigt bra kassaflöden.
Ja.
Och det har inte de andra bolagen lyckats med på samma sätt. Man kan inte se det i siffrorna i alla fall. Så det gör att de får en bättre organisk tillväxt i vinsten i de bolagen de köper under några år efter att de har förvärvat dem.
Okay.
Då blir det en liten dubbelboost, vilket jag tror är deras framgångsfaktor.
Är det arvet? Man blev ju väldigt orolig där när Fredrik Karlsson lämnade. För han var ju så på något sätt personifierade Lifco lite grann. Och nu har Per Valdemarsson tror jag han heter va? Den övergången, är det liksom varit relativt smärtfri ändå? Så här med facit på hand. Att det finns en fungerande modell. Och han, så att det bara fortsätter med arbetet egentligen.
Precis. Nej, jag var genuint orolig när han sa upp sig. Och det framförallt på det sättet som han sa upp sig. Det var ju i affekt.
Precis.
Det känns ju märkligt.
Ja, det är inte
så undrar man över hur funkar styrelse och vd-arbetet. Så det gjorde mig genuint orolig. Framförallt för att då fanns det ju... Det fanns ju en risk att även Per var missnöjd.
Mm.
Och skulle han ha gått också, då hade det varit jättejobbigt.
Mm.
Men jag har träffat Per nu flera gånger. Och han verkar ju supercommittad till Lifco. Det ser man också på hans aktieinnehav.
Ja.
Mycket aktier. Plus att man har lyft upp en annan person från organisationen som tar ett kliv upp och är lite mer ledningsperson. Så jag har jättestor tillförlit till att de kommer fortsätta rodda bolaget på samma sätt. Men jag var orolig i början, men det ser ut som att
det verkar som det löser. Ja, vad var jag skulle säga? Vad är största innehavet nu annars i småbolagsfonden?
Ja, det är faktiskt Balder.
Det är Balder, jaha. Okay. Det är inte så bara.
Inte så bara, nej. Inte tagit, jag har faktiskt skalat ner, men den har gått så fantastiskt bra. Så det har blivit en stor position.
Du, det blir spännande att se Q3-erna som sagt. Är du nervös?
Nu när du säger det så kanske jag blir det.
Det blir program och kolla lite extra på portföljen.
Ja, får göra det.
Ja. Du, vad kul att ha det här.
Jättekul
och lycka till med ditt nya uppdrag.
Ja, men tack så mycket.
Spännande, det får vi följa upp det här.
Det får vi göra. Det ska bli jättekul.
Det här är jättekul. Bra. Ja. Och tack för att ni har tittat. Ja.